Hej och välkomna och välkommen till oss som sitter här och pratar. Vilka är vi?
Jag är Bebben Stenholm.
Och jag är Emma Sandebäck. Mm. Och vi är ju delar av CL98 ICs styrelse. Och vi har fått ett uppdrag, Bebben.
Mm, det har vi.
Vad ska vi göra?
Vi ska prata om idrottsföräldrar. Mm. Och hur, vett och etikett för idrottsföräldrar kan vi säga.
Är det för att vi är så vettiga och etikettiga?
Nej, det är ju för att vi brinner för den här frågan. Och ja, vi har fått ett uppdrag av styrelsen som då ska göra en liten poddsändning kallar vi det här.
Mm. Och vi har kanske inte fått uppdraget för att vi är exceptionellt bra. Utan jag tror att vi har fått uppdraget för att vi är bra på att prata faktiskt.
Det hoppas jag, höll jag på att säga. Men det ska vi nog se till så att vi pratar genom hela sändningen.
Mm. Det ska alltså handla om idrottsföräldrar och hur man är som idrottsförälder. Och vi tänker oss ju, vi har sagt lite som en trestegsraket, men jag föredrar att kalla det här ett drama i tre akter. Vad sägs om det?
Ja, det är drama lär det ju bli. Det brukar det bli när vi pratar.
Mm. Och när det gäller barn- och ungdomsidrott.
Absolut. Mm.
Men det här är vårt första avsnitt. Mm. Och det känns ju väldigt kul att vara igång, eller hur?
Ja, absolut.
Men ska vi börja med och presentera oss på något sätt här med någon form av... Vad har vi för relation till barn- och ungdomsidrott? Vad har du för relation, Bebben?
Jag har ju då varit idrottsledare, jag har varit idrottsutövare och jag har tre idrottsutövande barn. Och jag har varit stött på både bu och bä inom idrotten.
Vilka idrotter är det som barnen har varit aktiva inom?
Det är segling, fotboll och innebandy nu.
Ja, det är spridda skurar.
Ja, faktiskt. Och det är både individuella sporter och lagidrotter.
Mm.
Det känns bra.
Mm. Och det gäller ju samma för mina barn. De har ju, i nuläget så håller de på med innebandy och konståkning. Men det har varit simning, tennis, det har varit cirkusdans, det har varit teater, som i och för sig inte är idrott men ändå någon form av barn- och ungdomsutövning. Men det är väl det. Segling, seglarskola för guds skull också. Ja. Ja, men då får man väl ändå säga att vi har någon form av bred.
Ja, vi har ju lite erfarenhet av detta så att säga.
Det kan man säga. Mm, ja. Men vi ska inte bara babbla helt rakt ut. Och, jo, det ska vi. Men vi ska inte, allt vi säger är inte taget i luften. För vi har ju faktiskt försökt läsa på lite.
Ja, vi har ju vänt oss till Smålandsidrotten som var en massa olika läromedel och böcker och faktaböcker. Och vi har tittat på bland annat en bok som heter Vett och etikett för idrottsföräldrar. Vi har tittat på en som heter Världens bästa idrottsförälder. Vi har tittat på det material man använder när man går kursen som Smålandsidrotten anordnat, plattformen, idrottsledare för barn och ungdom.
Mm.
Och sen har vi även en bok som heter Världens bästa coach som också är från Smålandsidrotten. Och sen har vi ju läst den här, Emma.
Ja, det har vi. Den heter Låt ditt barn vinna, Magnus Hedman. Mm. Av allt det du har läst här, vilken gav dig mest?
Ja, jag tyckte ju att Världens bästa coach ger mest. För Världens bästa idrottsföräldrar, det är mycket hämtat ur den boken.
Mm.
Sen gillade jag plattformen. Mm. Men det var lite upprepning eftersom jag hade varit både tränare och idrottsföräldrar ett tag när jag gick den kursen. Men mycket matnyttig, tycker jag.
Mm.
Och sen är ju Magnus Hedmans berättelse. Ja, vad tycker du, Emma?
Ja, men jag tyckte att Magnus Hedmans berättelse funkade fram till att han tar upp en händelse med sin mamma där han börjar prata om det här med prestation, när man mäts efter prestation och att man hela tiden förväntar sig en belöning, för det handlar om en jacka han ska ha på sig och hur han blir så glad när hon belönar honom för att han har haft sin jacka på sig, att han efter den händelsen, 8 år gammal, hela tiden söker någon form av bekräftelse. Och det är därför han liksom drivs i sin idrott. Och när det tar slut det här, den här bekräftelsen, vem är han då? Men det i och för sig väcker spännande tankar, ska sägas. Men så bra fram dit. Sen behöver Magnus ha en redaktör, tycker jag, som stryper ihop berättelsen lite. Men det är högst personligt,
ja, det vill jag säga. Det låter lite psykoanalytiskt.
Ja, ja, lite kanske det.
Det har vi tittat på.
Mm. Och de här böckerna finns ju, förutom Magnus Hedman, så finns ju de här för dig som lyssnar om du intresserad, så finns ju faktiskt alla via Smålandsidrotten.
Ja, och vi har ju en del av dem i vår klubblokal.
Mm, dessutom.
Så man kan låna dem.
Mm, verkligen.
Ja. Det är bra för alla coacherna i föreningen.
Verkligen.
Och vilken förening man är med. Mm. Att ögna igenom eller helst allt.
Alltså. Men också mycket, jag är ju inte ledare på något sätt, men väcker väldigt många tankar. Man håller inte med om allt, men det väcker väldigt många tankar och man rannsakar sig själv rätt rejält när man läser de här. Idag tänkte vi prata lite om varför barn överhuvudtaget ska idrotta. Vad är själva syftet med barn- och ungdomsidrott?
Varför vill de det?
Ja.
För det är ju inte vi som drar dit dem, va? Nej, kan det väl inte vara?
Eller jo.
Jo. Ja, men så är det ju. Jag har ju försökt lära mina barn, eller försökt, jag har lärt mina barn att segla.
Ja.
Men det har ju varit motsträvigt, kan jag säga. Det är
hela gammal. Tiden?
Nej, absolut inte. Vi har ju faktiskt som bästa då en bronsmedalj i distriktsmästerskap i segling. Det har vi i familjen här.
Var du stolt när den här bronsmedaljen...
Ja, det var jag, kan jag säga. Var och det var han
du,
också.
Var det för att du aldrig vann en bronsmedalj själv?
Nej, jag har vunnit alla medaljer. Det har jag gjort. Men, nej, men det kändes faktiskt tyvärr nästan att det var den prestationen som ville till för att vi skulle bli accepterade. Eller den själva sporten skulle bli accepterad i familjen från mig då.
Ja.
Men sen dess har det inte varit så mycket segling tyvärr. För han nådde sitt mål och sen tyckte han det var bra.
Mm.
Sen har han inte seglat så mycket. Nej. Men mitt stora mål var att få dem till börja och kunna segla.
Mm.
Och det kan de idag. Mm. Alla tre kan segla idag. Och det är viktigt. Plus att man läser så mycket annat om sjön och hur den fungerar och så vidare. Mm. Det är bra ifall de ska ut på sjön när de blir lite äldre.
Mm. Och det tänker jag gäller många idrotter. Att man har känt som förälder att man vill att de inte ska bli bäst. Men de ska få med sig någonting till erfarenhetsbanken på något sätt.
Just det.
Så där med seglarskola. Mm. Man vet hur man gör med en liten segelbåt. Man vet vad som de har olika termerna. Vindöga. Jag kan ingenting. Men jag kan rappa upp lite termer här. Vindöga, focken.
Ja.
Och lite sådana grejer. När man hamnar i ett sådant sammanhang som vuxen så har man det där med sig.
Ja, precis. För det är lite grann som cykla där.
Ja.
Kan man det från början så att säga, eller en gång så... Så lever man med, har man det med sig när man lever, så ska jag säga. Mm.
Men för min del har det handlat mycket om också att de ska få lite utlopp för sin energi och röra på sig.
Ja, det är ju helt riktigt.
Mm.
Det är ju jättebra med till exempel fotboll och innebandy där man springer mycket. För det behöver verkligen springa av sig det som händer på skolan och det som händer runt om.
Mm.
Sen så tycker jag ju då att det sociala umgänget är ju viktigt att träna på som barn.
Mm.
Alltså i de... Är det få i familjen så har de kanske inte så lätt att ha en relation som man har med sina bröder eller syskon överhuvudtaget.
Mm.
Så då får man lära sig det i lagidrott, tycker jag.
Ja, och det är många som har sagt, eftersom jag har barn som håller på med konståkning, att nej, men vi vill att barnen ska hålla på med lagidrotter. Men jag måste ge både simning och konståkning, det som är individuella sporter, att det blir en hel del klubbkänsla. Inte att man är ett lag, men att man ändå, man åker ihop, man simmar ihop, man åker på läger ihop, man träffas i omklädningsrummet, man är en grupp som åker, även om alla övar på sitt. Så måste jag säga att klubbarna är bra på att få ihop den där klubbkänslan och det sociala sammanhanget ändå. Jag trodde inte det, ska jag säga, när mina barn började. Och man lär sig väldigt mycket av att det kan gå otroligt bra för någon annan. En tävling. Och väldigt dåligt för mig själv. Men jag måste ändå kunna vara glad.
Ja.
För min klubbkompis skull. Och det måste jag säga att det lär man sig väldigt. Man lär sig det fort. Inom den sporten.
Men så är det ju idrott. Man lär sig både att vinna och förlora.
Mm.
Det svåraste är ju att lära sig att förlora.
Mm.
För det är svårt att ta nytta av det som man skulle egentligen lärt sig. Eller som man lär sig då när man förlorar. Men för att komma långt fram. Och det jobbar ju många idrotter med. Just det här, lära sig att förlora. Och... I förlängning då, inte lägga av med sin idrott.
Nej, precis.
När det tar slut.
Nej.
Och det vet jag att det finns ju några tapp i svensk barnidrott då. Det är vid 12-13 års åldern och det är vid 17-18. Mm. Då är det värst att få dem till stanna kvar i sin idrott. Men då får man ju i så fall se till så att de byter till en ny idrott så att de inte slutar idrotta. För det är ju viktigt som barn, tycker jag.
Ja, precis. Mm. Att man fortsätter
det
röra
läggs
på sig.
Det läggs massor med pengar, vet jag, i Riksidrottsförbundet på detta.
Ja,
därför har vi bra litteratur om det.
Ja, precis. Och jag kollade lite statistik just. Och då, bland annat den här vett och etikett för idrottsföräldrar. Varje dag så idrottar 80 000 barn i Sverige. Varje dag. 26 miljoner träningstillfällen för barn- och ungdomsidrott varje år. Och det går åt 150 000 ungdomsledare till våra barn som idrottar. Men just det här med avhoppen tar man också upp. De största avhoppen sker före 12 års ålder. Och hälften av pojkarna som hoppar av för att det har blivit för allvarligt.
Mm.
Och det säger ju någonting om kanske läget och kulturen i svensk barn- och ungdomsidrott. Att någonting kanske måste till någon form av förändring. Men det är ju roligt det här med vad idrotten ska ge. Återigen så är det Vett och etikett som har en undersökning med där de har frågat 6-10-åringar vad idrotten ska ge. Och då står det så här: för att vilja fortsätta med en idrott så krävs att det är kul. Och så har de rankat här. Det som är roligt inom idrotten är att ha kompisar, få hoppa och springa, att få göra mål, att få lära sig nya saker, att få kexchoklad och diplom på avslutningen.
Ja, den är ju kanon.
Ja, men det är den. Ja. Alltså för något sätt ringar det ju in allt. Att få kexchoklad och diplom på avslutningen. Men också det här, för barn finns det ingen anledning att idrotta om det inte är kul.
Nej, det ser ju alla. Mm. Till och med ja, vem som nu är förälder eller vad man nu är anhörig, ser ju när en kille eller tjej inte har roligt på träningen. Mm. Det syns ju hur lätt som helst. Mm. Och då tar de ju inte åt sig det som de ska lära sig.
Nej.
De lyssnar inte på tränaren, de lyssnar inte på sina sina kompisar helt enkelt. Då blir det att de bara lallar med och händer ingenting.
Men varför tror du att det blir så allvarligt så tidigt i barn- och ungdomsidrott? Att inte den där leken finns kvar.
Jag tror att man prestationsångesten lever kvar i de som leder träningarna. De vill gärna se ett resultat. När man själv har man hållit på med en idrott så glömmer man bort att man har tränat 10 000 gånger för att lära sig en sak. Eller hur många tusen gånger som helst. För man kommer ihåg den gången man lyckades med det. Mm. Men de andra 9 000 gångerna kommer man inte ihåg. Och då tror man att barnen behöver inte ha de här 9000. För du kommer själv ihåg hur du gjorde, men inte alla de andra grejerna. Så jag tror att man har lite för bråttom där.
Att de vuxna har för bråttom?
Ja, de som leder. Ja, det kan ju vara yngre barn som också leder. Mm. Man förväntar sig resultat lite för fort.
Mm.
Jämför man med till exempel det här dataspel man håller på idag. De kommer ganska snabbt till en ny level, alltså till en ny utmaning.
Det går fort.
Ja, det går fort, ja. Men det gör det inte i en idrott där du ska använda din kropp med en boll eller med klubba eller vad du gör. Utan det tar tid. Och det tror jag, tålamodet är inte riktigt så stort nu för tiden som det var förr.
Nej, men, och jag tänker också att det är tidigt blir det sånt fokus på inte bara att vi går dit och tränar för tränandets skull. Utan vi går dit, vi har alltid ett mål.
Ja.
Och det kan jag tänka hela samhället. Alla ska ha mål. Man ska ha mål i yrkeslivet. Man ska ha mål med familjen. Vad har du för mål med
och
detta?
En plan ska man helst ha.
En plan. Mm. Istället för att kanske mer bara, ja, men vi tränar för att det är kul att träna. Mm. Och vi kanske inte har ett mål att vi ska klara en tävling eller slå något annat lag. Vi bara tränar. För som vuxna, i och för sig, nu är ju Kalmar en stad som är... Det bara har exploderat av löplopp och cykellopp och så vidare. Och folk ska klara olika tider och ditten och datten. Men annars tränar du ju som vuxen egentligen inte för att kanske slå någon annan. Utan man tränar ju bara för tränandets skull.
Ja, för att må bra själv.
Ja, det har försvunnit lite, tänker jag, i barn- och ungdomsidrott.
Ja, det tror jag också faktiskt. Och sen så har de ju en kompis som du gärna vill slå eller komma före och så vidare. Men det är svårt att göra ett tävling eller bara ett motionslopp utan att de kommer först. Mm. För då får man ju ta bort målet. Mm. Ja, nej, då springer de ju tills, jag vet inte när de ska sluta.
Nej, men det är som Calvin-knatet.
Ja.
Det är ju, alla är ju vinnare, alla får medalj och så får alla någon tröja med en kossa på och alla ska vara glada. Mm. Men de är ju så medvetna om vem kom först av mina kompisar. Och det var den här.
Ja.
Och var kom jag? Jag kom 2 placeringar efter. Det är supersvårt.
Ja, det är det. Det är det. Och jag tror vi är på väg dit. Vi har ju slutat räkna poäng på de lägre sidorna. Mm. Och inga slutspel har vi inte.
Nej.
Och jag tror att det är en början på någonting. Sen kommer förmodligen det här tävlandet se annorlunda ut i framtiden. Det tror jag.
Mm.
Men vi kan inte hitta svaret på detta. För vi har alltid tävlat idag. Mm. Alltid. Sen vi hittade på det nästan. Mm.
Men de här böckerna är ju väldigt mycket inne på allihopa att idrotten ska vara en lustfylld lek.
Mm.
Att det ska finnas inslag av tävling, men det ska inte vara målet och inte det viktigaste. De är väldigt mycket inne på att idrott ska ge ett livslångt intresse. Och också, nästan alla är inne på att barn- och ungdomsidrott på något sätt ska hjälpa de här att utveckla förmågor inför vuxenlivet. Ja. Väldigt mycket så att man tänker framåt. Och pratar väldigt mycket om det här med att man inte ska blanda ihop barn- och ungdomsidrott med den professionella idrotten.
Nej, och eliten.
Precis. Nej. Där tänker jag, där är vi inte riktigt.
Nej, och det är bra om vi kan hålla bort den en stund till, tycker
jag.
Det
är nog väldigt, väldigt lämpligt. Mm. Mycket handlar om att man ska få röra på sig och få vara med kompisar. Sen gillar jag den här världens bästa idrottsförälder, den lilla gula här som vi har. Där säger de att ungdomsidrotten ska ge vågan, att man ska våga komma igen. Det är ju det som du pratar om.
Ja. Våga göra ett nytt försök. Även om det gjorde ont och det gick fel. Mm. Så ska man våga ta ett försök till. Mm.
Man ska våga göra misstag. Ja. Säger de också. Mm. Och man ska samarbeta. För det är då man kan komma framåt. Mm. Det är tre bra grejer. Ja, som jag tänker att det där måste jag ta med mig. Mm. Men nu sitter ju vi här då som två besserwissrar och idrottsföräldrar. Men vad tycker du är egentligen idrottsförälderns uppgift? Vad ska vi göra, vi som idrottsföräldrar, om vi inte tänker att vi är tränare? Vi är bara glada amatörer som står vid sidan av. Vad är vår uppgift?
Vi ska ju se till så att att det är trevligt när man kommer till idrottshallen. Till exempel när det är match. Det är jättebra om det finns kaffe. Det behöver inte vara tårta. Men det ska vara trevligt för alla föräldrar. Mm. Man ska ta bort fokuset lite grann på vad det står på resultattavlan och vad domaren säger och så vidare. Det finns ju några bra skyltar som brukar stå utanför idrottshallen idag. Att det inte är VM och domaren är en mänsklig varelse.
Ja, precis. Det är ingen robot. Ja,
nej, precis. Nej. Och sen så ska ju stötta våra barn såklart. Mm. Men det är ju inte så lätt kanske om man nu vet precis hur idrotten som barnen utövar går till.
Nej.
För ibland har man ju egna erfarenheter. Då vet man ju att passningen ska inte gå däråt, ska gå här. Och vi har ju inte varit med och lärt upp ungarna hur de ska passa, för det är ju tränarens uppgift, och då får vi låta han ha den uppgiften. Men vi bör ju hålla sams, vi som står och tittar på. Och det tycker jag, det är vår uppgift att se till så att alla har det trevligt och man hälsar på varandra och man önskar lycka till åt allihopa.
Mm. Ja, en kopp kaffe kan förlösa det mesta.
Ja, det kan ju det faktiskt. Och det är vi duktiga på, även på arbetstiden och hemma också. Så tar man en kopp kaffe och tittar på varandra och pratar lite, då blir det inte så allvarligt.
Nej, och det för säkert över också till barnen.
Ja, för de är ju jätteuppmärksamma och ser när vi till exempel försvinner ur hallen. Det ser ju de, eller om vi ska gå iväg eller kommer sent och så vidare. Det brukar de ha bra koll på, tyvärr, men så är de faktiskt.
Det är roligt, för återigen, om jag går tillbaka till den här litteraturen, så har de frågat barn vad de tycker att föräldrarna ska göra. Vad är deras uppgift? Klappa i händerna. Det är det första. Vi ska vara tysta.
Okej.
Okay. Där har jag lite att jobba med.
Ja, vi har lite att jobba med.
Vi ska hålla koll på kläderna. Den håller inte jag med om egentligen, för det känner jag att nej, har ni åkt och ska tävla och spela match, då får ni hålla koll på era egna kläder. Men okej, om de är småttisar så visst. Och föräldrar, de får gärna synas, som du säger i idrottshallen. Men de ska inte höras och absolut inte störa.
Nej, just det.
Det är vad barnen tänker själva.
Mm. Ja, men jag förstår det också. För de vill koncentrera sig på sin uppgift.
Ja, precis.
Ja, det blir ju lite pinigt om mamma kommer in och skriker: "Hej Olle, sluta då." Sluta Olle och springa istället för att göra det.
Ja, jag har ju förmågan att skrika kör.
Kör, okej. Travkurs kanske.
Ja, det kanske är det jag ska hålla på med. Jag minns vid ett tillfälle min dotter åker konståkning och tävlar och musiken försvinner så där bitvis. Då finns det en regel att man åker till dess att domarna blåser i visselpipan. Du får aldrig stanna under ett konståkningsprogram. Och musiken, och jag ser hur hon tvekar och jag skriker. Hör jag ju själv på filmen.
Jaha, på filmen med.
Kör, för fan, bara kör. Det känner jag, det var inte det bästa. Men hon körde och var glad efteråt. Men där kunde jag ju faktiskt hålla tyst. Det ska jag villigt erkänna. Faktiskt. De här böckerna tar jag också väldigt mycket upp på att man ska se positiv och entusiastisk ut.
Okej.
Har du den förmågan?
Ja, jag tror det. Ja, kanske.
Hur ser du ut på match? Nu är ju det här en podd. Men...
Ja, precis. Hur ser jag ut? Ja, men jag vill helst vara med ibland.
Ja.
Och det är klart, det får man ju
du
inte.
Du vill vara med på bänken, ja, liksom,
nej,
och coacha.
Ja, jag kan vara med och spela också. Ja, till och med det kan jag vara. För jag kan ju ibland, jag känner själv att det här kan jag göra bättre. Det är bättre jag går in och gör detta. Och det går ju inte, då får man ju bromsa sig.
Den men, känslan har jag aldrig haft.
Nej, nej. Men det är ju det att man engagerar sig så mycket i det, så att säga. Men hur jag ser ut, ja, det har jag kanske inte tänkt på. Det. Jag hoppas att det ser glad ut.
Mm, för de pratar väldigt mycket om det här med kroppsspråket. Att det är föräldrarnas uppgift att ha ett kroppsspråk som det ska se positivt och entusiastiskt
tilltalande
ut. Ja. Tummarna ska upp, det ska liksom vara glada leenden. Och en av böckerna skriver faktiskt att föräldrarna ska alltid se lika positiv och entusiastiskt ut. Det är lika bra att du börjar öva nu.
Ja, det får vi nog göra.
Det citatet gillar jag. Och också att det är viktigt för idrottsföräldrar att förstå att idrottsföreningen tillhandahåller inte barnpassning.
Nej, det är sant.
Vi kan liksom inte bara dumpa våra barn och tro att det är ideella ledare som ska sköta dem här nu. Utan att man som förälder faktiskt måste aktivt engagera sig.
Ja, det är väl idrottsföreningens uppgift egentligen att se till att här finns det jobb att göra eller här finns det någonting som man kan göra. Mm. För ibland så är det en tränargrupp som är liten, då är det svårt att hinna med och ta tag i föräldrarna också. Eller de anhöriga. Mm.
Men är det faktiskt så svårt att som vuxen människa ta tag i någonting själv?
Ja, vi tycker ju inte det, du och jag. Det är ju därför vi sitter här också.
Just det är därför vi är här.
Men det finns ju vissa som egentligen inte har tid. Vissa kanske inte ens är intresserade av den här idrotten som utövar. Som kanske barnet har tjatat sig till och bara får pröva. Mm. Och så visar sig att det vill de så mycket så jag får väl gå dit och jag vet inte vad det är. Då blir ju ofta föräldern ganska rädd. Mm. För den är osäker. Vad ska jag göra? Ja, då kanske man inte tar sitt initiativ istället.
Men kunde du innebandy när dina barn började med innebandy? Nej, och det kunde ju inte jag heller. Nej. Jag kan ju fortfarande väldigt lite innebandy, regler och så. Jag kan fortfarande inte säga att men den här klubban skulle vara bra för min son eller min dotter.
Nej,
eller
men det beror ju på hur intresserad man behöver vara eller vill vara. Mm. Jag vill ju bli mer intresserad. Mm. Och det tycker ju mina barn är rätt så jobbigt. Ja. För jag ska inte bry mig om det. För jag håller inte på med det. Ja, det blir lite så. Mm. Då, för det ska vara deras lilla sfär. Ja, då får man hålla liksom en distans på detta då. Sen får man ju till exempel gå med i styrelsen.
Ja, just det. Kan man göra det.
Så får man göra lite annat jobb. Så man verkligen får vara med. Då har man en ursäkt att vara där. Gärna, jag står gärna och langar korv. Och
ja, men precis. Ja. Och det är ju det som faktiskt all litteratur tar upp här. Att för att kanske bli en bättre idrottsförälder också. Så är det ingen dum idé att faktiskt engagera sig i föreningen. Det finns oftast olika grupper eller kommittéer. Man kan gå med i styrelsen. Mm. Men just det här. Sätta igång en kaffebryggare. Langa i ett lass med korvar i en låda med varmt vatten. Alltså det klarar ju de flesta. Mm. Och att man kanske som förälder inte alltid ska se det som att det är betungande. Jag måste liksom hjälpa till i den här klubben. Utan att när man väl kommer dit, börjar koka kaffe, lär känna lite fler människor. Så blir det roligare. Mm. Och så lär man känna ännu fler och så blev det ännu roligare. Och så har man liksom vunnit någonting som vuxen också.
Ja, och så övervinner du den här osäkerheten. Ja. För du vet, du känner igen, nästa gång så känner du igen den personen som står där. Mm. Och då kan man säga hej och så vidare. Och sen utökar ju det här. Så
och där måste man ju berömma faktiskt CLs ständiga kioskvapendragare, Hasse och Kurt.
Ja.
Som ju är i kiosken väldigt mycket när det kommer föräldrar och ska stå där. Och presentera sig och hjälper till och stöttar med allt. Mm. Men det gör ju också att man lär känna varandra inom föreningen.
Precis. Så är det, och det tycker jag är jätteviktigt. För hur känner man det, man blir som en familj.
Ja, ja.
Då stannar man i familjen och då stannar man i klubben och är föräldrarna kvar, ja, då är det lättare att barnen också är kvar, så är det.
Och att det blir en trevlig stämning av det hela.
Ja.
Och för rent privat kan jag ju säga att några av dem som vi som familj umgås väldigt mycket med har ju vi fått genom barnens idrotter.
Ja, men så är det ju.
Ja, det är ju ganska roligt.
Ja,
får man väl ändå säga.
Och då har man ju någonting gemensamt att prata om. Hur gick det där? Och så.
Ja. Hur långt har ditt barn kommit i utvecklingen? Ja. Nej, det ska vi absolut inte.
Det ska vi inte diskutera.
Nej, det ska vi faktiskt inte. Och jag kan ju jämföra med idrotter där vi inte har kommit in på det sättet. De idrotterna håller ju inte mina barn på med längre heller.
det, jag vet inte vad det är för signal du sänder.
Nej,
ut,
men jag tänker mer att det kan ju lika gärna ligga, ligga lika mycket på oss som föräldrar. Att vi inte då har att engagera oss i den föreningen. Och då kanske våra barn har velat sluta. Och då har man känt, ja, det spelar ingen roll. Men skulle någon säga att den vill sluta med innebandy så skulle det ju bli...
Ja.
Ja, men det,
så där får man ju tänka på lite då och då. För att förr eller senare kommer ju det.
Ja.
Och då får man vara lite förberedd, känner jag.
Mm.
Men jag vet inte, än så länge så är jag inte det.
Nej, nej. Det kommer bli separationsångest på något sätt.
Absolut.
Jag vet inte. De här böckerna pratar också väldigt mycket om att alltså, vi föräldrar ska vara goda förebilder. Är innebandyföräldrarna goda förebilder?
Att leva som man lär, håller jag på att säga.
Ja.
Det är ju jättesvårt tycker jag.
Mm.
Det är, jag kan många gånger veta precis hur andra ska bete sig och sen upptäcka att jag själv gör likadant.
Mm.
Det är ju inte kul.
Nej, det är inte så roligt.
Och då måste man lära sig av detta. Och ändra sig. God förebild tycker jag, det är jättebra.
Mm.
Det är, så ska det ju vara.
Det som de tar upp här med att vara god förebild innebär att man inte pratar illa om motståndarna. Att man hejar på bra spel från alla.
Ja.
Att man respekterar domare. Och att man alltid tackar domare och funktionärer.
Ja, men det är bra. Jag håller på att utbilda mig själv där genom att alltid heja på målvakterna.
Mm.
Spelar ingen roll vilket lag det är. Gör de en bra räddning så försöker jag alltid att skrika bra målvakt.
Mm.
För det är positivt och det är bra.